Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkomna.
Hej och välkomna.
Avsnitt 252. Och då är det ju midsommar när man hör det här.
I allra högsta grad är
ja,
det.
Ja, och då är det ju också så att för den som inte har det trevligt på midsommar, eller för den som inte har det trevligt i livet, så är midsommar kanske något av det värsta man kan vara med om.
Säg varför.
Ja, men för att det är lite så här som nyårsafton, att om man inte är på, som det heter, en bra plats i livet, ja, så ter sig tillvaron väldigt dyster när man inte kan vara glad eller ha något kul, ja, att göra, ja, en sån här dag. Ja.
Det, det är liksom, kul,
ja, man inbillar sig, ja, att alla andra, ja, har kul.
Ja, det är sant. Vi tänker på alla som inte har någonting,
ja,
att göra.
Som inte just nu är där de vill vara.
Precis. Mm. Men då, nu, då finns ju en podd man kan lyssna på i alla fall, som en liten tröst.
Verkligen.
Och vad ska den handla om, detta avsnitt 252?
Vi ska ta upp 5 typ så här sommarpunkter. Allt det här från gäster som stannar för länge. Hur mycket alkohol ska vi dricka egentligen? Måste jag hälsa på svärföräldrarna? Och ska jag prata med min partner om relationsproblem nu eller i höst? Allt det här ska vi ta upp. Och sen strategin. Om man blir lämnad, gräva ner sig i jobb eller vad? Attraktion. Hur fungerar egentligen attraktion? Vi har läst lite grann och det överraskar verkligen hur det tänder till. Vi har en lyssnare som tvekar att skiljas. För är inte plikten att ge barnen en lycklig barndom? Mm. Och där tycker vi till om vad som är en förälders egentliga plikt. Mm. Och sen lite mer filosofiskt tips för att bli nöjd i tillvaron. Mm. Du, jag har en fråga som dyker upp ibland när det gäller dejtande. Låt säga att du är en vuxen person, du är singel, du träffar folk för att se om du hittar någon. Skulle du se detta att ha sex som någonting som man gör när man har bestämt sig för att man gillar varandra? Eller har man sex för att se om man gillar varandra?
Ja, nej, men jag skulle nog se det, eftersom jag är så otroligt gammalmodig, som att man liksom ser om man gillar varandra och sen har sex.
Och om sexet då är jättedåligt, hur viktar,
ja,
du det?
Då kan man ju skita i det.
Ja.
Då, eller så här, det beror väl på lite grann. Om det är så dåligt så att, man inte, att det är för dåligt, då hoppar man väl av det där, antar jag.
Ja, för du viktar det ganska tungt liksom.
Alltså jag, frågar du om jag viktar det ganska tungt?
På vem skulle jag annars fråga?
Nej, men du frågade i allmänhet först. Men, ja, men så här, jag vet inte. Det är som jag har sagt förut, att jag tror att män har en annan syn på det. Det är inte, Alltså kvalitetsutrymmet är ganska smalt. Det är bra, ganska mycket
att,
som är bra.
Att det blir av är bra. Ja. Undrar om det här också, eller jag tror så här mycket, det här är en generationsfråga, när vi säger så att män är si och så, och kvinnor är si och så. I bästa fall så är det där ändrat. Ja. Men jag ville bara höra. Ja. För att jag tycker att det kan vara spännande, för att om man inte har bra sex, så kanske, nej jag vet inte, jag vet inte.
Nej, men
eller om man tycker väldigt också illa om varandras preferenser och sådär.
Jo,
så
det, absolut, men det är också det att man kan ju också resonera som att bara ha sex säger ganska lite.
Verkligen.
Men om man känner varandra och har sex så kan man få en annan upplevelse av det också.
Mm.
Så att det kanske inte är något enkelt svar att det är si eller så. Man kan väl göra på olika sätt. Det kanske inte spelar någon roll var man börjar.
Okej, okay, då var vi där ändå.
Nej,
ja, du,
ja.
Nu ska det då bli semester för väldigt många.
Ja.
Och vi har samlat ihop några snabba, vad ska man säga, apropå detta med sommarledigt helt enkelt.
Ja.
Lite olika frågor och tankar för lyssnare har dykt upp. Och nu har vi kokat ner det, bara till några korta frågor som jag ställer. Och så ska vi då, liksom, det här är då lyssnares tankar, inte en speciell lyssnares tankar, utan generella frågor, 5 stycken. Och så ska vi prata om dem,
får se.
Den första är så här. Jag har bestämt mig för att skiljas. Ska jag ta upp det med min man i sommar när vi har tid att prata? Eller i höst så att jag inte förstör sommarlovet för barnen?
Oj. Alltså, ja. Det beror ju helt och hållet på om man har någon slags känsla för hur den här partnern kommer reagera på det. För på ett sätt kan man ju säga att ja, men det är väl bra att man får tid att prata om. Det vill säga om partnern reagerar ganska sansat och gör en diskussion av det snarare än ett krig. Då kan det väl vara bra att använda sommaren till det. Men om man misstänker att det blir ett krig och ett helvete, då kanske man faktiskt ändå kan hålla sig en månad till innan man tar upp det.
Mm. Jag tycker det är en ganska svår fråga. För att när man då gör det på hösten så blir det som att barnens skola är igång. De ska få veta det då. Ja. Jag tänker så här, det som skulle kunna tala för att man gör det ganska tidigt på sommarlovet, det är ifall man kan räkna med att det blir en ganska konstruktiv diskussion och att ens partner kan vara med och att man kan hitta en lösning på det på ett bra sätt. För det man då kan göra, det är att till och med berätta det för barnen och att de får se att mamma och pappa ändå, vi hänger ihop ändå.
Absolut.
Då blir liksom det inte lika skrämmande det här med att skiljas när man ser att ja, men vissa saker består ändå och de är inte osams och så vidare. Mm. Men
det, alltså, det är det jag menar också, att i de allra flesta fall så är det ju inte så lugnt och sansat, utan
nej,
det brukar
liksom, det kommer att ta över.
Ja.
Och då kanske det är så att man ska vänta lite.
Ja. Sen är det väl också det att man, det finns liksom inga bra och dåliga tidpunkter egentligen. För precis som du säger, det finns för- och nackdelar med allting. Och jag tror kanske att man ska gå till sig själv lite grann och känna så här, om jag kommer att gå må skitdåligt hela sommaren, då är inte det heller så bra för någon i det här sällskapet, vare sig för barnen, för mig eller för
nej, partner. Då kanske det kommer fram lite mer, det kanske kommer fram ändå.
Ja, det kommer fram ändå, det blir sur stämning och så här, det är inte heller så jävla roligt. Så på det, jag tror man måste tänka på hur känner jag och hur tror jag att min partner reagerar.
Mm. Här kommer nästa fråga. Jag vill inte följa med till min partners släktingar. Jag skulle mycket hellre vara kvar hemma med barnen. Måste man ställa upp?
Nej, det måste man inte.
Säger hon.
Nej, men jag tycker att det är, jag vet inte om det finns, om det är möjligt att det finns tillfällen där man bör ställa upp, att någon är sjuk eller det har hänt något speciellt eller ja, inte vet jag, men jag tycker inte, jag tycker att sånt där måste man kunna prata om och ta sig ur, för att man kan inte älska sin partners släktingar, eller man måste inte göra det, det är inte självklart. Man måste inte umgås heller om man inte vill.
Nej, grejen är väl så här att när det då finns barn med i bilden, ja, men då är det ju farmor eller mormor, liksom, farmor och farfar. Men jag håller med, jag tycker att det där borde bort. Den här plikten, för det är ju någonting som är väldigt skönt med liksom att bli ihop senare i livet. Den biten tar man ofta bort då.
Ja.
Man måste ingenting med den andras släktingar. Men när man liksom tidigt så har man bilden av att man måste det.
Ja.
Och jag tänker att det där är någonting värt att ändra om man inte trivs med det. Man kan i alla fall inte plikta bort hur mycket som helst av sin ledighet. Utan vara ganska öppen med att jag behöver ta igen mig på. Sen blir det en fråga mellan en själv och partnern. om den ena liksom, så att säga, ställer upp och den andra inte vill. Men så kan det ju också vara, ja, för ja, att man inte går ihop.
Ja, ja, ja.
Så jag tycker inte att det är en självklarhet att man måste vara sig det ena eller det andra.
Precis. Däremot så kan jag tycka så här, om jag nu, om du och jag tillsammans har barn ihop och jag vill åka till min släkt men du vill inte.
Tack och hej då.
Ja, men då får väl jag åka själv och ta med mig barnen då, just för att de ska få träffa sina farföräldrar.
Ja.
Fine.
Ja. Okej, tredje frågan. Vi tycker om att ha gäster, men varje sommar kommer vänner till vårt sommarställe och badar och lever sommarliv, men de stannar längre än vi önskar och totalt sett blir det för mycket under en sommar. Hur gör man för att hitta balansen? Hur kommunicerar man sina gränser utan att vara ogästvänligt så att folk inte kommer?
Ingen aning. Jag vet inte. Nej, jag vet
men visst är det svårt?
Ja, det är klart att det är svårt. Det är, alltså om man märker att det är på det sättet, då kan man ju sätta gränser själv.
Så ja, men hur?
Ja, genom att säga så här att ja, men kom den tredje, men ni kan inte stanna längre till den femte. För då
hur
ska
skulle du få ur dig de orden?
Så som jag sa. Den femte ska vi nämligen bort på en
men det är inte sant. Om det är inte sant.
Då får man väl, göra någonting.
Så när den femte kommer så ska du börja göra i ordning på en låtsasutflykt då? Eller vad?
Nej, men då kan man väl säga att ska vi åka till Norrtälje eller vad som helst.
Okej, lyssna allihopa. Ni säger, då ska jag åka till Norrtälje.
Ja, alltså jag tycker en sån vit lögn kan man väl slippa ut.
Ja, men vadå? Ja, men vi stannar här. Och du vet väl hur folk är? Då skulle de säga, ja, vi stannar här. Det gör ingenting om ni åker iväg.
Jag vet inte. Jag tycker kanske att det beror ju på om det är ens barn, så tycker jag det är svårt.
Nej, det är inte ens barn.
Nej, men gäster, jag vet inte om det är det så vanligt att folk. Ja. Jag tycker folk brukar vara så planerade att säga, vi kommer den femte och åker en.
Nej, men sluta, det är de inte alls det. Och det är de inte alls det, och folk stannar. Nu var det så här. Hur löser du det?
Jag ljuger. Jag gör det. Jag säger, nej, men ni kan få stanna till.
Nej, vet du vad jag tror att du skulle göra?
Nej.
Du skulle låta dem stanna i evighet om så.
Nej, ja, men så här. Men om jag inte visste. Alltså om någon kommer och man känner så här, oj, de stannar längre. Det tycker jag är jättesvårt. Då har jag svårt att säga, nej, men vi ska nog.
Nej, det är jättesvårt. Ja, det är jättesvårt.
Men det var inte det jag sa. Utan jag sa, om man vet att det är gäster som brukar stanna, då får man ju sätta en gräns redan innan de kommer.
Ja, men till och med det är ju svårt när de då sen kvällen innan säger, ja, det är så mysigt, är det okej om vi stannar en natt till?
Nej, det är det inte.
Det skulle du aldrig kunna säga. Nej, men jag, det enda, nej, jag tycker att den är jättesvår.
Ja. Ja.
Men det enda som jag tycker att man då kan vara noga med, det är ju liksom det här att, om de säger, får vi komma och hälsa på? För det frågar de ofta i alla fall. Och sen så, ja visst, och när passar det? Ja, men då säger de, men vi åker förbi den 25 och så vidare. Och då tycker jag så här, det är då man måste göra det plågsamma för sig själv. Och då säger man så här, jättekul, toppen om ni kan stanna två nätter. Det vore kul om ni kan stanna två nätter.
Ja.
Så har man sagt någonting. En del fattar då inte vinken, utan dröjer sig kvar. Det tycker jag är jobbigt.
Ja.
För att det är faktiskt jobbigt, mest för att man liksom. Det blir så fel hur man än gör.
Ja, ja. Nej, absolut. Jag vet.
Men hur ska man säga det? Vi måste komma på det. Nej, men hur ska
det jag menar är att man är.
För man har ofta inget annat skäl. Nej, än att jag är så trött i huvudet nu efter allt. Man vill bara.
Ja, jag tycker också att det är svårt. Om någon kommer och fastnar, så är det väldigt svårt att säga, också hitta på en vit lögn eller så komma överens om, vet du vad, vi åker in till stan idag. Så säger, vet ni vad, vi måste iväg. Det går inte, för man har semester.
Nej, och därför måste man, då måste man vara helt ärlig och säga att, då måste man säga så här, när de säger, då säger de så här, ja, men är det okej om vi stannar en natt till? Då måste man säga, vi tycker att det är jättetrevligt att ni är här. Men vi har samtidigt så mycket gäster under sommaren, så vi skulle behöva en paus nu och liksom ta igen oss lite. Man framstår som en idiot. Men,
det kommer du aldrig säga.
Ja, du säger inte det. Det skulle kunna bli så.
Jag liksom så här, vad är Magnus då? Ja, men jag vet inte, han sprang iväg någonstans. Han tog ett långt lopp. Han är borta i 7 timmar och springer. Ja, men det är svårt.
Uff, det är en olöslig fråga. Ja. Okej, nummer 4. Vi har små barn. Är sommaren barnens tid? Eller är det de vuxnas tid för återhämtning? För det är faktiskt inte alltid både och som går.
Alltså, ja, vad ska man svara på det? Om man har små barn, då har man ju små barn. Då får man ingen återhämtning. Det har ju comes with the territory, som det heter.
Mm.
Det hör ju till, liksom. Sen kan man väl säga att ja, men det är ändå lite lättare. Eller, det här är ju en konstig grej också. För att normalt så, under vinterhalvåret, så är man ju, jobbar man ju, lämnar in sina barn på dagis, jobbar eller skola eller vad det är,
mm.
och sen tar man hand om dem på kvällen och går och lägger dem, och så får man en kvart sen innan man stupar.
Mm.
Och då byter man ut den där liksom arbetstillfället mot att ha barnen istället för att ha dem på dagis. Så det är klart att det blir ju en det blir ju ett, om ja. Man ser det som ett arbete, man kan också se det som var kul att få vara med barnen. Men,
ja, och det ja. Är det ju. Men det är också allt det här hushållsarbetet som inträder, visst, som är ju chockerande.
Ja, ja.
Alla måltider de ju ja. Får på annat håll om dagarna annars ja. Och så vidare. Men, så det är, okej, ja. Men är det barnens eller de vuxnas då?
Jag tycker att det är båda tvås, faktiskt. båda tvås. För att det är ju, alltså det blir så... Man tänker så knasigt på något sätt att säga, oh, gud, det är ett arbete och det är en ansträngning att ha barn.
Ja, men det är mer så här, ska man rätta sina planer efter barnen eller ska de vuxna få göra det de vill?
Nej, jag tycker båda delarna. Jag tycker att det finns en blandning av det. Man måste, tycker jag, se till så att det finns ett utrymme eller att alla får det så bra som möjligt.
Mm.
Sen kan man ju antingen göra det genom att man hittar en plats, en sysselsättning där alla trivs, eller att man säger, men vi är 2 veckor på lekland och så är vi 2 veckor på vad det nu är, något annat land.
Men någonstans jag tycker där barnen ville, för leklandet, ja, det var du. Det var din dröm.
Nej, men jag tror att det går, att det är liksom ingen, man gör sig själv en otjänst om man tänker just på det där sättet. Är det min eller din och vuxna och
jo,
barn?
Jo, men det står ju i konflikt. Många vill liksom så här, barnen har inte fått göra något roligt, de är jättetrötta, de längtar efter det, de vill åka till Legoland någonstans. Mm. Man själv vill verkligen inte det.
Nej, men det tycker jag man får offra sig och göra då.
Okej.
Okay. Faktiskt, tycker jag. Mm. Ja. Vad tycker du?
Jag tycker också det. Faktiskt. Nej, men på något vis. Nej, men man får snå åt sig så mycket man kan. Men, och jag, det är inte egentligen det att jag säger att barn ska få som de vill. Men det är mer den här demokratiska aspekten. Att de också ska ha ett säg i en familj. Det är mera det jag är ute efter. De ska ha ett säg, men de får också i samma demokratiska anda också finna sig i att men vi vuxna behöver också det här. Så då man får jämka ihop det. Det är nog det jag ser som lösningen. Okej, fråga 5. Det blir lätt så att vi dricker väldigt mycket alkohol på sommaren, lite grann varje kväll. Det är kanske egentligen inget problem, men det känns ändå osunt. Hur gör folk egentligen och vad är normalt?
Ja, alltså jag vet inte hur folk gör normalt och vad som är, men så här, jag tror att man, om man känner så här, det blir väldigt mycket drickande, ja men drick inte då, utan sätt gränser för det. Säg att ni dricker x antal dagar i veckan och inget mer.
Mm.
Eller på helgerna, eller vad man nu vill, eller beter som ni gör när ni arbetar med alkoholen liksom.
Ja, det som är knäppt är ju att när man arbetar så dricker man ju de dagar man inte ska till jobbet dagen därpå. Mm. Och den principen tillämpar man då också lätt på semestern.
Ja.
Eftersom man inte ska till jobbet dagen därpå så blir det för väldigt många ganska mycket.
Ja.
Och så kanske det ofta är en i paret som vantrivs med det där.
Ja.
Att det blir liksom, du och jag gjorde väl så förut att vi drack, eller din tradition med din exfru har jag för mig, att den var att ni drack liksom nästan varje kväll om somrarna, minns jag att du berättade. När man åt så drack man liksom. Ja. Medan jag kommer från en annan tradition. Och när vi då skulle, när du och jag började liksom vara tillsammans på somrarna, så har jag för mig att vi lite oftare drack så där. Men sen så har vi ändrat det.
Ja.
Och nu minns jag inte hur vi har ändrat det. Men, men att det är egentligen fredag, lördag, va?
Ja.
Är det inte så?
Nej, du vet det. Är ju... Nej, men jag tror att... så här. När vi har, om vi åker på utlandsresor på sommaren...
Då dricker man ju nästan varje kväll.
Ja, då kör man på.
Ja.
Och det kan man unna sig. Men på... vanlig, alltså hemma, oavsett var man är någonstans, så nu har vi, det, så sa vi, har vi sagt förut i alla fall, att det blir ju som vanligt, det vill säga helger.
Mm.
Sen tycker jag också att det, Det är inte bara det att man inte ska upp och jobba, utan det är faktiskt härligt. Man äter goda middagar och man, ja. Det är inte det att man superskallen i bitar, utan att man dricker ett glas vin eller två eller så. Det så har ju vi gjort det i alla fall ibland och ökat
men
då
har
det
gjort ibland. Har
ja, att inte bara blev det där fredag och lördag, utan vi har tagit
ja, men precis men... för att man har gäster till exempel, ja, exakt, faller. Och precis, jag tänker också ja. När vi var på vår utlandsresa som var borta en månad i vintern, ja. Då tror jag vi lade till onsdagen också.
Ja, vi höll faktiskt, vi var ganska noga med att inte köra på. Men jag, och sen, jag tycker att det är svårt att prata om det här. Eller, så här jag tycker att det är ett jävligt känsligt ämne. Och det går
varför?
Inte riktigt,
jo, eller hur tänker
att,
du?
Jo, därför att man har olika alkoholkultur i olika familjer. Mm. Och man kan inte riktigt generalisera. En del är ju ganska snabbt in i ett alkoholistbeteende.
Mm.
Och det är lätt att säga, det är klart man ska ta ett glas vin till maten. Men det är inte det. Det är inte alls lätt för alla att göra det. Så att jag tycker det är svårt att prata om det i generella termer. Jag tycker att alla borde... Det jag tycker att alla borde göra är att tänka efter. I vilket läge är jag, eller vi i? Hur ser det ut?
Mm. Och kanske vi pratar om det innan sommaren faktiskt.
Ja, absolut,
så att man inte i en situation när man sitter och äter ska du verkligen dricka. Det är liksom inte ett bra läge när någon fyller på glaset. Utan kanske ha ett tänk för att man har också hjälp av lite regler här. Att man har något att förhålla sig till.
Ja, men jag tror också att man, det är ju inte när man har tippat över gränsen och börjat bli beroende av alkohol som man ska dra den gränsen, utan det måste du göra långt innan så att du inte hamnar i det, för det är ju också helt tråkigt, då har du ju förstört, eller liksom
då kan man inte dricka mer. Så
nej, du kan inte det. Så den är, jag vill bara vädja till alla att så tänk efter ordentligt och sätta upp regler så att ni vet på förhand.
Ja, och jag tänker också att det finns också en stor vinst med att inte dricka, nämligen hur man mår dagen därefter liksom, och hur kvaliteten på resten blir.
Ja.
Men det är lätt att säga. Jag har ju till exempel jättesvårt att stå emot vissa grejer. Då tänker jag mer så här, sötsaker, godis.
Ja, ja.
Jag måste ha benhårda regler för att inte. Och har man så med alkohol så blir det ju också svårt. Men en sak tänker jag på, att man inte måste göra lika som sin partner. Och det kanske man också ska göra sig beredd på. Att jag säger, i sommar kommer inte jag att dricka så mycket. Så att det inte blir som att det måste vara en paröverenskommelse om man vill olika saker. Utan var och en får ta ansvar för sitt.
Ja.
Sen kanske det blir lite yxigt, men så kan det också vara. Jag tycker det är lite läskigt med mycket drickande. Man vet aldrig när man skulle kunna bli beroende. Det är min skräck. Det är min skräck.
Mm.
Så känner man en tvekan... Ja, men dra ner på det.
Ja.
Verkligen.
Precis.
Ja, det var 5 grejer som man kanske då kan ta med sig lite av in i sommarledigheten.
Mm. Toppen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild, om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Du, jag har runt omkring mig så har jag faktiskt flera stycken som har hamnat i kris beroende på separationer eller liksom att det är trassel i relationerna i alla fall. Och många säger liksom så här, nej men jag vill inte Vi har ju inte pratat om det. Och jobba är viktigt för mig nu. Det är bra att jag distraherar mig och tänker på något annat. Liksom. Mm. Och då tänker jag så här, finns det någon... Jag förstår ju det, att det är bra. Man är skitledsen och man orkar inte gå och tänka och älta de här sakerna. Eller diskutera vad man nu gör. Men vad tror du, ska det finnas en balans mellan den här distraktionen och att man faktiskt måste släppa fram sorgen, att liksom portionera ut den på något sätt?
Så att den blir av, menar du liksom?
Ja, för eller? Den måste ju fram någonstans.
Ja, menar, precis.
Jag förstår.
Är det så här situationer att det nyss har kommit besked om att nu lämnar jag dig och sådär? Ja. Nej, men jag tror kanske att... Jag tror att det där kan se ut på väldigt många olika vis. En del kommer ju i chock.
Ja.
Och samtidigt så måste man ta hand om ungarna. Bete sig som vanligt. Man måste ta hand om ungarna. Man måste få färdigt jobbet kanske.
Ja.
Och då tror jag att det kanske blir så att man stoppar undan det. Men jag tycker att man minns den här fasen. Man har väl varit med om några sådana faser i sitt liv när det är egentligen kaos. Men man går och gör de sakerna som man annars gör. För att man måste. För ungarna måste, liksom, det ska bara funka. Liksom.
Absolut, det är ju på något sätt. Men tänker du att det är självreglerande på något sätt? Att man ska göra alla sakerna, sen kommer i alla fall finnas utrymme för att känna och tänka och liksom sörja allt det där.
Jag tänkte att det läcker fram när det kan sen.
Kanske, men jag tänker också att man... Jag tror många är liksom... rädda för känslorna. Det blir så jobbigt, det är så mycket pengar. Jag tror inte att man är man i chock att det är liksom så här, då kanske man ska vara lite försiktig. Men jag tror faktiskt att många skulle må bra av att tänka nej, nu måste jag sörja en timme eller
jag
måste
tar
ta
ledigt.
Hand om
det. Just det.
Jag tar ledigt, men så att man inte, för jag tror att det är också, det finns en fara med att trycka ner för mycket, för att då det kommer bli jobbigare sen. Det kommer liksom antingen har du bär på det där länge eller så blir du knas.
Men nu är ju de här i ganska akuta skeden. Men jag tänker också så här att så skulle jag absolut ha sagt förut. Att man ska inte trycka undan det. Men sen har jag då haft ångest några gånger. Och då förstår jag att man bara måste distrahera bort det. För det är någonting som liksom inte riktigt går att hantera nästan. Och kanske... att det här akuta skedet med lite tid som ackumuleras på något vis, så kanske kanterna ändå slipas av så att man sen kan ta itu med det.
Ja.
Jag skulle aldrig rekommendera att jobba så att du inte tänker på det jobbiga.
Nej.
Men jag förstår att man inte samtidigt som man måste utföra liksom saker med deadline och ungar, att man inte samtidigt kan hantera sin sorg. Men jag tror ju att man verkligen ska ge sig själv slack så mycket man kan. Kanske hitta stunder där man kan börja bearbeta det, börja ta in det, kanske träffa vänner och prata om det.
Precis.
Faktiskt prata om det är nog ändå viktigt.
Ja. Jag tror också på något bakvänt sätt att det där är ju egentligen det manliga sättet att hantera känslor. Att liksom, men då får man gå in och jobba och det gäller att distrahera sig. Som kanske på ett sätt är bra, men jag vet inte 17 om inte det kvinnliga sättet är bättre.
Jo, att men liksom det är det ju.
Gå ner i känslorna och tillåta sig att älta lite grann. För att det finns ett... Jag känner att balansen har tippat lite för mycket över det. Att säga, men du ska jobba på så slipper du tänka
men
på det.
Men vem är det som säger så då?
Jag
tycker nästan att alla rekommendationer är ju att man ska prata om det, att man ska sörja.
Ja, jag läste någon sån här terapeut i Aftonbladet som tyckte att man tänker fel, man låser sig vid tankar, man ska inte tänka så mycket.
Men hur skulle man kunna styra det? För det som känns, det känns liksom.
Ja, men också fastna i ältan och så här, det är inget bra. Så, jag vet inte, det får inte slå för mycket åt andra hållet.
Nej, verkligen
bara.
Inte. Alltså att fastna i ältande, det är ju ett mycket senare skede.
Ja.
Det här är ju en process som kräver mycket tid utan att man kan kalla det för onödigt ältande. Liksom.
Ja.
Det tycker jag. Nej, hur var du då i er värsta kris? Även om det var du som valde att lämna så hamnar man ju också i en chock eftersom man ska skiljas
absolut.
Och hela ens tillvaro så kastas upp och ner.
Jag tycker att jag då hade lärt mig att sorg var viktigt.
Ja.
Sen inte att, det var inte så att jag schemalade det, men jag tycker nog att jag tillät mig och tog plats med det där. Mm. Kanske skulle ha tagit lite mer plats, men jag tyckte att jag skötte, om man nu kan kalla det för skötare, men jag tycker att jag ägnade tid åt att liksom gå in i det som var jobb, det som var sorgligt, i det som var ledsenheten. Mm. Sen tror jag att det är en himla skillnad för den, för mig då som lämnar den, för den som blir lämnad, för då är det ju mycket mer av en chock och ett motstånd mot. Man tycker inte att man har liksom, jag har inte förtjänat den här sorgen. Det är inte mitt fel.
Nej, just det.
Så det är ju svårare att ta hand om det på det sättet, men man
och
måste...
och den chocken blir ju så oändligt mycket större än en annan som har gått och tänkt kanske i flera år,
absolut, oh ja.
Och funderat,
ja,
ja, oh ja. Och förberett sig.
Ja.
Så att det är väldigt stor skillnad.
Ja, hitta en balans tror jag på.
Ja, alltså förr eller senare ska ju sorgen ut. För annars, annars hårdnar den till någonting som man inte ska ha i sin kropp, tänker jag.
Nej,
utan det ska ju ut, men... Det är också mycket som måste ske mekaniskt, så det tycker jag att man får ha förståelse för. Men bara att man inte tar steget och liksom försöker tränga undan det utöver det. För att det, nej, det blir inte bra.
Nej.
Man måste få vara ledsen eller arg eller vad man nu är.
Ja.
Det måste ut.
Ja, ja.
Du får fråga.
Ja.
Tror du att det ligger utom ens egen påverkan vad man tänder på hos en annan?
Hmm.
Jag tänker nästan på sexuell läggning eller sexuella preferenser. Sådär. Tror du att man...
Nej, vänta nu.
Kan man påverka eller har man en dragning till någonting speciellt?
Jag tror att man har en dragning till någonting speciellt, det tror jag. Men jag tror också att man kanske kan liksom öka eller minska preferensutrymmet. Att du kan liksom... förändra det åt det ena eller andra hållet, att du kan tända på fler eller färre. Jag tror att det, man, och det kan handla om att man mognad eller hur man växer upp eller vad man har runt omkring sig.
Men som
sig.
Vuxen människa, skulle du kunna förändra vad du tänder på?
Jag tror det. Jag tror inte att jag själv skulle liksom kunna tänka mig fram till det eller gå i terapi för det riktigt. Men jag tänker på en sak. Men
jag tyckte du sa emot dig själv nu. Du tror inte att man kan ändra det?
Nej, jag tror inte att man kan ändra det själv. Men jag tror att det kan förändras, att man kan förändras under livets gång utan att man själv är medveten.
Ja, men nu när du är i din ålder, liksom.
Ja,
kommer du någonsin att förändra det, liksom? Att du... Ja, men kanske,
på ett
låt
sätt.
Säga att du nu tänder på vuxna kvinnor. Låt säga att du skulle börja tända på 20-åringar.
Ja.
Ja, det kanske du alltid har gjort i hela ditt liv i och för sig.
Nej, men så här. Ja. För det jag menar är så här. När jag var 20 så tände jag ju inte på kvinnor som var... 50.
Nej.
Men det gör jag ju idag.
Mm.
Så på det sättet har jag förändrats.
Mm.
Och jag tänker också på människor som, på både män och kvinnor som hamnar i under en längre fängelsevistelse där det bara finns ett kön. De förändrar, och det är inte liksom av att ta vad som finns, utan det blir ju en attraktion till slut hos dem.
Så precis. Nu är det extremfall.
Det är extremfall. Men det här fallet att man faktiskt förändrar sina preferenser och vad man tänder på med åldern och med mognaden. Det, så är det ju liksom.
Jag tror nog ganska mycket att man har det man har. Men jag ska nu läsa upp några grejer som pratar om attraktion. Hur den uppstår och varför vi blir attraherade av det ena eller andra. Några faktorer valde jag ut här. Det är mer sannolikt att vi blir attraherade av någon som är mer lik oss än olik oss.
Ja.
Och då menas väl helt kulturmönster eller allting, så att säga. Att vara lika är dock inte något som förutspår relationens hållbarhet eller hur lyckliga vi är.
Nej.
Utan det är bara den här första attraktionen.
Ja.
Så här kommer också en konstig sak. När vi träffar någon som vi inte känner och samtidigt har högre puls till följd av en adrenalinhöjande aktivitet. Jag kan se en föräldra brännbollskväll då ökar det chansen att vi känner attraktion. Det var väl jävligt konstigt.
Det låter jättekonstigt.
Nej, men låt säga att då är vi djur. Låt säga att det är djur.
Aldrig
att det
skulle springa ett lopp här, märker
jag. Ja, det tyckte jag var konstigt. Här kommer lite grann av det som du nämnde. När vi har färre potentiella partners att välja mellan tenderar vi att uppleva de potentiella partners som finns som mer attraktiva. Alltså ju färre som finns att välja mellan så ökar liksom chansen att vi hittar någon av dem. När potentiella partners upplevs som svårfångade blir vi mer attraherade av dem.
Jaha.
Ja, det, så är det för mig.
Vadå?
Ja, om de är svårfångade så är det någonting.
Var jag svårfångad menar du? Det gäller inte alla.
Ja, men det kanske det var. Men här tänker jag på en sak då, med datingkulturen.
Ja.
Att när det då finns väldigt många, att, kan det här hänga ihop nu? Ute där liksom på Tinder och på de här, där finns ju så många.
Ja.
Kan det då göra att man så att säga inte hittar någon som är riktigt attraktiv? För de är för många, det finns, kan alltid finnas någon bättre liksom.
Absolut, så tror jag verkligen att det är. Så här, förut, innan det fanns,
ja,
då tror jag att många tänkte just för att så här, när, då hade du ju liksom inte, om du träffade människor, om du såg urvalet då, män eller kvinnor, så visste du inte om de ville. Du hade ingen aning om i vilket läge de befann sig. Nej. Så du var tvungen att chansa. Och hittade du någon då som svarade på din invit, då var det ju jäklar.
Mm.
Men när du har en liksom sajt med 200 potentiella, då vet du att här finns 200 stycken som vill någonting. Ja. För annars hade de inte varit här.
Nej.
Kanske inte ville med mig, men de vill i alla fall. Liksom.
Mm.
Då är det klart att man också känner, vem av alla de här skulle det kunna bli? Det var den svarade, men det kan det finnas en till. Alltså, det
men det
är
kan
klart
alltid
att det
finnas någon bättre också.
Ja, visst. Ja. Sen kan man också undra över, i det fallet så ser du ju inte personen mer än på bild liksom, och
nej,
börjar kommunicera.
Nej,
och så vidare.
Verkligen.
Så att frågan är så här, om det är attraktion eller om det är bara nyfikenhet och skulle kunna bli attraktion, och det är först när man träffas som man sen kan känna
precis
någonting.
Det kanske också i det här ytliga skedet kanske det då är mer en statusjakt. Jag vill ha någon som ser klassiskt bra ut liksom.
Ja, precis.
Här kommer också just om utseende då. Mm. Vi blir mer, det här är inte surprise liksom, men vi blir mer attraherade av personer som vi upplever ser bra ut. Dock kan upplevd attraktion bero på om andra upplever personen som attraktiv.
Ja,
samt kontexten vi befinner oss i. Det vill säga om det finns andra attraktiva eller mindre attraktiva personer i samma rum. Alltså det är den snyggaste man ska åt då rimligen. Ja. Och hur personen ser ut tenderar att vara viktigare i början av en relation jämfört med längre in i en kärleksrelation.
Ja, just det.
Tack gode Gud för det då.
Varför då?
Ja, man var väl inte snyggare och snyggare och snyggare.
Jo, du blir det.
Ja, eller hur?
Intressant tycker jag.
Ja, just det här att det alltså är, låt säga jakten kanske då egentligen går på att få den snyggast möjliga. Och ju färre det är, Så liksom.
Men vad är man ute efter då? Vad är grejen liksom?
Ja, men här tror jag att det i grunden är biologi.
Och du menar så här, jag vill ha en bra avkomma, så att jag vill ha den som ser bäst ut.
Nej, men liksom dels så vill man hävda sig själv genom att få den som har högst status antagligen i en grupp. Och hög status och bra utseende och så vidare hänger ihop. Ja. Eller någonting annat som är väldigt attraktivt.
Men så egentligen så handlar det om vad andra tycker om en?
Lite grann tyvärr. Nej, inte vad andra tycker om en. Hur menar du?
Jo, men så här, jag vill ju ha, det är för att jag ska få status. Och den kan ju inte bara ha själv, utan det måste vara de andra som ger mig status. Alltså, om de bara var två.
Nej, men du har ju en viss status i en grupp.
Ja, exakt. I den gruppen.
Men det är inte de som har gett dig statusen, du har ju tagit den.
Ja, men det är ju deras liksom, hur de ser på mig som ger mig status.
Ja.
Ja, så med andra ord, som jag vill vara nummer ett, då vill jag vara tillsammans med nummer ett i den andra
rimligen
gruppen.
Liksom. Så, ja.
För då får vi de andra. För om det bara var vi, om ingen annan kunde bekräfta oss eller liksom tycka någonting om, då spelar det ju ingen roll.
Nej, men så var det väl nu. Det är ju det som är lite knepigt nu. Att urvalet är så oändligt stort. Kanske också lite förvirrande, för du vet ju inte vad de andra killarna på Tinder tycker om dig. Vilken status de har gett dig.
Nej, krångligt. Men
krångligt är det.
Intressant.
Ja, det var det verkligen. Vi tar ett kort mejl från en lyssnare.
Yes.
Jag vet att ni säger att man inte ska dra sig för att skilja sig för barnens skull. Att de kan komma att må bra ändå. Men vad tycker ni är en föräldersplikt? Är inte det att ge dem en lycklig barndom?
Oj. Mm. Ja, vad säger du?
Ja, i det här fallet så tänker jag så här. En lycklig barndom, ja. På vilket sätt? Det beror på vad man menar med det.
Ja.
För att det kan ju vara en lycklig barndom där de alltså om man tar det ytterligheterna där de får godis och popcorn och såpbubblor hela dagarna, eller liksom en stabilitet. Det beror på vad man menar med lycklig barndom. Men jag menar väl kanske med en lycklig barndom då liksom en tillräckligt bra barndom,
ja,
tänker jag, är en lycklig barndom. Som alltså inte har försämrat deras utgångsläge i livet. Utan om man struntar, om man bortser ifrån, eftersom vi inte riktigt vet vad som menas med en lycklig barndom. Men det jag menar då är en förälders plikt.
Ja.
Att åtminstone försöka så gott man kan. Så tänker jag att det är att ge barnen självkänsla, vilket man ju gör genom att möta dem positivt på den plats där de är.
Ja.
Att liksom inte ta ifrån dem den kraft de har, utan att ge dem självkänsla på så vis, och också medvind utifrån den personlighet de har.
Ja.
Alltså barn är så kapabla, de har ju ofta en riktning, de är sin person, och att inte klandra just den personen de är, utan att ge dem medvind utifrån den de är, det tänker jag är ens plikt, för det kommer då att, och det är ganska svårt, för att man har ofta sådana förväntningar, ja men borde det inte vara så här, eller borde inte du göra så här, borde du inte vara en sån här, så att bara det att ge dem medvind, se dem som individer och ge dem medvind därifrån, tänker jag är, det är ett arbete i sig liksom, på något vis.
Ja, absolut. Det är ju, alltså egentligen, nu pratar vi om vad som är att uppfostra barn, att ge barn det bästa man kan, och och naturligtvis ligger det i frågan, men eftersom den tog avstamp i om det är då att ge barnen en olycklig barndom att skilja sig.
Precis,
separera.
Det är där tankefelet blir.
Och där tycker jag så här, den är felställd. Absolut, det är klart att du ska ge dina barn en lycklig barndom. Det är självklart, det behöver man inte ens tala om. Men om man tror att en skilsmässa innebär att ett barn får en garanterat olycklig barndom, då tror jag att man tänker lite fel.
Ja.
Därför att det är som att säga att så här, du får inte uppleva någonting som gör dem ledsna eller ställer till livet för dem. De får inte flyttas på, de får inte byta dagis, de får inte göra alla möjliga saker som är upprörande och sorgliga för ett barn. En skilsmässa är naturligtvis väldigt uppslitande och jobbig och kan tära på alla möjliga håll och kanter. Men man måste också tänka på att det beror på hur skilsmässan genomförs, hur den görs.
Mm.
För att det, gör man den på rätt sätt, då behöver inte det innebära att barnens barndom är kraschad på alla sätt.
Nej.
Det behöver inte ens vara om det är en dålig skilsmässa. Men liksom så här, tänk på rätt sätt. Och om jag får säga vad jag tycker är föräldrars uppgift på något sätt, det är att man föder små bebisar som inte ens kan liksom överleva själva, för de måste få mat och amma och så här. Du har ett enormt ansvar, du har en enorm liksom omvårdnad om de här. Men uppgiften är att ta det här lilla livet, hjälpa det fram genom alla stadier av lära sig gå och krypa, skolgång, pubertet, allt vad fan det är, till att bli nästa generation som är självständiga individer som själva kan ta över den uppgiften och göra det utan att behöva vara beroende av andra runt omkring sig.
Mm.
Det tycker jag är liksom, det är det vi ska ge dem, och sen så finns det så enormt många råd och uppgifter ut med den vägen. Men liksom det, en skilsmässa, någon person som dör runt omkring dem, till och med en förälder som dör, är ju fruktansvärt. Men vi måste hjälpa dem igenom det. Vi måste hjälpa dem igenom alla de här svårigheterna. Och är det en separation, så måste vi hjälpa dem igenom det också.
Ja, och jag tänker att det finns också någon som sa, någon klok människa som sa att det värsta som kan hända ett barn, det är att aldrig vara med om något svårt.
Nej, precis, exakt.
För att det finns en sån läkning också inom en. Alltså att man får en beredskap och en mer korrekt förväntan på livet när någonting svårt händer.
Ja.
Sen ska man ju inte önska det. Men apropå du säger det här med föräldrar. Min pappa dog när jag var barn. Ja, men jag tog mig igenom det. Det är inte lätt. Men jag tror också att det liksom... Ja, jag vet.
Nej,
inte.
Men, här,
och en skilsmässa... Får jag bara säga också? Jag tänker så här att om man tänker att en skilsmässa skulle göra barnen... ger barnen en olycklig barndom, det blir ju nästan tokigt, för hur många olyckliga barndomar finns det inte inom en familj som har hållit ihop?
Absolut.
Det finns ingen riktig sån sån liksom, nej. Sambandet finns, ser inte ut så. Nej. Att en familj där man inte skiljer sig skapar lyckliga barn. Nej, så är det verkligen inte. Det beror på vad som händer inom den familjen, oavsett om den är skild eller oskild.
Ja, och det, jag menar, om du står inför det här valet och tänker så här, jag vill inte leva ihop med den här mannen. Och så tänker du att om jag skiljer mig, då kommer det innebära ett ganska stort jobb för barnens skull. Jag måste liksom jobba med deras sorg och deras upplevelse och se till att de får det bra i den här skilsmässan. Alternativet, hur skulle du få jobba med barnen för att få dem att trivas i den här märkliga relationen där mamma och pappa faktiskt, eller mamma i alla fall, inte vill bo ihop med pappa? Det är ett ännu svårare och större jobb, skulle jag säga, om man nu kan mäta det på det sättet. Och det är det. Om du separerar, ja, du kommer få ta hand om barnen. Du kommer få liksom hjälpa dem igenom den sorgen. Det ska du vara jävligt medveten om. Men det är ingen omöjlighet.
Nej.
Och du gör det i så många andra fall. Så liksom, nej.
Bra, tycker jag.
Bra, mycket bra fråga. Du, har du något sista ord idag?
Ja, jag skulle egentligen bara då vilja tipsa om ett program som jag hörde. Som handlar om hur man blir nöjd.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Det här med nöjdheten är då temat i programmet, och det var alltså då kropp och själ på P1, det senaste avsnittet. Jag fick så mycket att tänka på. Inte minst i förhållande till mina barn och den tid som vi lever i. Där de växer upp i en tid där man liksom förväntas kunna bli vad som helst. Och samtidigt så är ju den där strävan ganska materialistisk ofta. Alltså det är inte säkert att de blir lyckligare av att bli, eller av att känna. Så resonerar man i programmet i alla fall. Man blir inte lyckligare av att känna att jag kan bli vad som helst. Det finns ingen avgränsning. Man måste ju för fan hitta något rum att röra sig i. Så det där tyckte jag var väldigt bra. Kropp och själ i P1. Bland annat så sades så här. Livet är inte ett problem som ska lösas, utan en verklighet som ska upplevas. Nog så svårt, tycker jag, att göra. Men jag rekommenderar verkligen det. Och de här programmen finns då som poddavsnitt på vanliga ställen, men också i Sveriges Radio-appen. Lyssna på det. Jag skickade det till flera stycken direkt.
Ja, men vi kanske kan lägga ut en länk på det.
Ja, det kan vi göra.
På hemsidan eller på vår Facebook.
Nu landade en flygmyra på min datorskärm. Och då betyder det att
det är slut för idag.
Att det är slut för idag. Men skriv och tyck. Och så önskar vi er en midsommar. Och man kan faktiskt bara stänga in sig och låtsas att det här är en vanlig kväll, vilken som helst, och snart är den över. Om man nu inte tycker att det är kul att vara ute och dansa.
Precis, stången. Exakt. Livet fortsätter och det finns andra sommardagar som man kan ha skit i.
Precis. Ja.
Bra.
Ha så himla bra nu, så hörs vi igen.
Hej då.
Hej då.
Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123-087-1798. 123-087-1798.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.